att jag får vara med på det här. Min sång ska bli om Jesus, min frälsare så kär. Bli om Jesus i klar som mulen tid. Min sång ska bli om Jesus, det blödande Guds lamm som bar vår synda på korsets damm. Ja, honom vill jag följa, han vart helst än bär min stig. Han är den gode herden som tager vård om ska bli om Jesus på vägen hem, tills jag står frälst och glad och salig inför hans tron en dag. Och där i Edens lund vid livets klara flod, min sång ska bli om Jesus som köpt mig med sitt blod. Jag önskar att jag kunde här förklara vilken vän i frälsaren jag funnit har. Kunde säga hur mitt liv han helt förvandlat, hur han löste mig från bördor som jag bar. Ej, det finns en sådan vän som Jesus, ut i nåd och kärlek innerlig. Han förlät min synda skuld och frid mig skänkte. O, hur högt han älskat mig. Ut i synd och skam jag var när Jesus såg mig. Hjärtat tyngdes utav ångest, sorg och nöd. Kärleksfullt han räckte ner sin hand och grep mig. Och han räddade min själ från evig död. Ej, det finns en sådan vän som Jesus, ut i nåd och kärlek innerlig. Han förlät min synda skuld och frid mig skänkte. O, hur högt han älskat mig. Thank you. Varje dag jag leva får i hans gemenskap, och jag lyssnar till hans stämma underbar. Och jag fattar ej att så han kunnat älska, att i döden han sig själv utgivit har. Ej, det finns en sådan vän som Jesus, ut i nåd och kärlek innerlig. Han förlät min synda skuld och frid mig skänkte. Och hur högt han älskat mig.
Halleluja. Amen. Närheten till Jesus ska ju öka varje dag i våra liv. Och även under dagar då vi inte kan kanske riktigt registrera det känslomässigt, så slår tron till. Och den kickar i liksom och säger vad som är sant. Det är väldigt, väldigt viktigt. Inte minst bland oss som lätt blir lite carried away, som man säger over there. Att vi också ser till att vi är djupt förankrade i skriftens sanningar. Då kan vi fira och fröjda oss hur mycket som helst utan att det blir fel. Halleluja. Visst är det gott att få förnimma eller känna hans närvaro. Men också när vi inte känner den så är han så oerhört nära. Och han kommer närmare och närmare. Allt eftersom vi helgas och avskiljs för honom så stiger han närmare och närmare. Det står närma er mig så ska jag närma mig er. Och vi närmar oss honom så ska han närma sig oss. Och en dag ska han komma riktigt nära. Vi ska få komma in i hans omedelbara närhet och stå där ansikte mot ansikte och se honom sådan han verkligen är. Så det enda som är riktigt vett och naturligt för en kristen är att söka sig närmare och närmare Jesus. Det är det enda som är vettigt och naturligt. Allt annat är dårskap och onaturligt. För den nya naturen är det naturligt att dra som en magnet till Kristus. Halleluja. Våga sjunga en sång till, tror jag. Vi får väl se. Det lider emot afton, trafiken har dött ut, maskinerna står stilla, arbetsdagen tog hastigt slut, inga brott blir mer begångna, ingen dom i världen blir fälld. Ty jordens tid har nått sin ände, och dess konung snart är här. Glada människor längs vägen hyllar honom, frälsaren. Hem som han har fått välsigna, fången som han satte fri, unga, gamla, barn och vuxna väntar på sin Herre kär. Alla dom som mottog frälsning står i vita kläder där. Jag ser stora skaror samlas, jag ser himlen i sin prakt. En Guds basun förkunnar seger över synd och Satans makt. Alla strålar emot Jesus som i glans nu träder fram. Himlakörens stora ämne är en lovsång till Guds lam. Se, min konung kommer, min konung
kommer. Hör basunens toner ljuder. Jag ser Jesus som han är. Ja, min konung kommer. Min konung kommer. Min Jesus hämtar mig hem. Se min konung kommer. Min konung kommer. Hör basunens toner ljuder. Jag ser Jesus som han är. Ja, min konung kommer. Min konung kommer. Min Jesus hämtar mig hem. Min Jesus hämtar mig hem. Min Jesus hämtar mig hem.
Vi är närmare den tilldragelsen nu än vi någonsin har varit tidigare i våra liv och i världshistorien. Skulle vilja läsa lite ifrån andra Petrus brev. Och jag känner att andens mäktiga ledning har vilat över mötet från första stund. Vi hade inte alls talat med varandra om vad vi skulle läsa eller sjunga. Men sångarna började med att slå an tonen. Halleluja, snart är Jesus här. Och jag tänkte, yes, precis det som jag hade förberett. Sjöng de om. Och sen läste också Steinove flera bibelord. Eller han läste bibelordet och jag hade flera gånger i det jag har förberett för ikväll hämtat citat ur det som han läste. Så jag upplever att vi är under gudomlig bevakning ikväll. Och vi ska vara mycket, mycket noga vad vi lyssnar in. Vi ska be om öron som hör, ögon som ser och hjärtan som är vidöppna. Vi vet att ska vi få det så är det bara nåden som gäller. Själva förmår vi ingenting. Jesus gjorde det klart för oss en gång för alla. Utan mig kan ni ingenting göra. Ingenting kan vi göra utan honom. Det är oerhört viktigt att vi förstår det. Och utlämnar vi oss åt nåden, då kan vi också få se hur mycket som helst ske. Då finns det ingen gräns. Jag läser ifrån andra Petrus brev, det tredje kapitlet. Och jag tänkte vi kanske kunde resa på oss och läsa och höra Guds eget dyrbara, ofelbara, heliga ord som han vill välsigna på alla våra hjärtan här ikväll. Det tredje kapitlet. Detta är nu det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. Så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och frälsaren som ni har hört från era apostlar. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger, hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevaras fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade, för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. När Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån, och himlakropparna upplösas av hetta, och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva, medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst, en dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Amen. Varsågod och sitt. Herre, nu ber vi att du ska komma med makt över den här läsningen. Och att vi ska få uppleva, Herre, hur du är nära. Jag ber, Herre, att du ska låta oss få bli berörda av din visdom, av din kunskap, av din ande. Jag överlämnar mig i dina händer, ställ mig i skuggan av dig själv, framförallt i skuggan av ditt kors. Och låt oss få förnimma att det är den helige ande som talar till sitt eget folk här ikväll. I Jesu namn. Amen. En mäktig text det här. Paulus, eller Petrus, skriver sitt andra brev, och han påpekar att det är det andra brevet också. Och det är en härlig ambition han har med skrivandet. Först säger han, jag skriver till er mina älskade. Och det här är förutsättning för att våra instruktioner och våra förmaningar ska nå fram. Det är att vi har kärleken. Apostlarna talar ofta till församlingen i de här termerna, mina älskade. Paulus gör det, Petrus gör det, och Johannes gör det i allra högsta grad. Mina älskade. Och det är så man når fram. Kärlekens mäktiga vapen, det förmår att betvinga det hårdaste hjärta. Och det är liksom som droppen som horkar ur stenen. Så tröttna inte i din iver och slappna inte i din kärlek. Ibland kan vi bli frustrerade över hårdheten vi möter. Men svaret är inte mer hårdhet, aggression eller påtryckningar, utan svaret är den där kärleken. Ni vet, som när vinden och solen slog vad om vem som skulle få av mannen kappan. Och vinden blåste ungefär som i tältet igår kväll. Men mannen svepte bara kappan allt hårdare om sig. Så blev det solens tur, och den värmde och värmde, och till slut så for kappan av. Jag tror att det kan vara så att vi behöver byta ut diskussionernas hårda isiga vindar mot kärlekens oemotståndliga sol. Så ska Herren lägga sin oemotståndliga nåd till det, och då kan vad som helst hända. Så jag vill bara säga det, du som känner att dina egna kärleksresurser har börjat sina, hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Han säger, med en evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Och vi har hört lite citat från Luther kanske. Och Luthers favoritbibelord, det var ju Romarbrevet 5:5. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Och det är det absolut viktigaste tecknet på att vi är sant andefyllda. Det är att vi speglar Jesu kärlek och att den strömmar ur allt vi gör. Därför skriver Petrus, mina älskade. Och då har han framgång med sitt brev. Det har han här ikväll också. Vi är älskade av levande Gud, och vi är älskade av hans redskap på jorden. Och är du inte älskad av redskapet på jorden, så är han inte Guds redskap på jorden. Vi predikanter behöver vara fyllda av kärlek. När vi blir aggressiva och hotfulla, då har ni rätt att plocka ner oss. Vi kan få vara aggressiva mot djävulen, men inte mot våra syskon. Så det där är viktigt. Mina älskade, vill jag säga här ikväll. Älskade vänner här i Voxnadalen. Det är underbart att få möta er. Vi kanske har kommit lite annorlunda nu. Är det fortfarande Voxnadalen? Ja, nu är det Ljusnadalen. Jag tyckte han sa det, Leif, också. Jag är så van att vara i Viksjöfors, så då får man ju säga så. Okej, det var en parentes. Vad är det han vill? Jo, han vill påminna oss och väcka vårt rena sinne. Och det här är oerhört viktigt. Väcka bejaka det som finns. Det är ju inte så att vi ska vara här och jag ska berätta för dig vad du ska tro på, punkt slut. Utan vi är här tillsammans kring källan. Och vi ska ösa ur denna skattkammare. Och vi ska väckas i det vi redan har. De har ett rent sinne. De har blivit födda på nytt. De har blivit upptagna som Guds barn. De har blivit iklädda Kristi rättfärdighet. De har blivit placerade på helgelsens väg. Deras namn är skrivna i himlen och de är på väg mot förhärligandet. Men trots detta så behöver deras rena sinne väckas. Och vi vet hur det var när Jesus böjde sig ner och tog av sig ytterplagget för att han skulle tvätta sina lärjungars fötter. Så blev ju Petrus alldeles rålös, samma Petrus som skriver brevet. Men mästare, vad gör du? Inte ska väl du tvätta mina fötter? Det här är nästan pinsamt ju. Är det någon som ska tvätta fötter så är det väl jag. Och då säger ju Jesus de berömda orden. Om inte jag tvättar dig så har du ingen del i mig. Och då blir han så överväldigad så säger, skölj över hela mig. Och Jesus säger, ja så. Det var... Den som har badat behöver endast tvätta fötterna, säger han. Mycket intressant. Vi har badat. Vi har blivit döpta i den heliga ande in i Kristi kropp. Vi har blivit födda på nytt med ett dop, ett bad till nyfödelse, säger Paulus i Titusbrevet. Bad till nyfödelse, vilket oerhört uttryck. Vi har blivit frälsta genom ett bad till nyfödelse. Vi fick ett bad i Kristi kärlek och föddes på nytt. Men det betyder inte att vi inte måste tvätta fötterna. När vi möts som troende varje söndag, troget i helgedomen, hoppas jag. Och så här till möten och konferenser så är det för att vi ska få tvätta våra fötter och få våra rena sinnen väckta. Och det kanske är mer angeläget än någonsin i denna mörka och djupt nedsmutsade värld. Inte minst i det världen av idag är förskräckligt nedsmutsad. Att vi behöver då få våra rena sinnen väckta så att vi kan lysa på himlen, så som Jesus har sagt, lysa i den här världen. Så säger han så här, att vi ska väcka vårt rena sinne genom att tänka på det som är förutsagt av de heliga profeterna, budskapet från Herren och det vi har hört från apostlarna. Visst är det intressant? Hela Bibeln i tre smällar. Profeterna, Gamla testamentet, Herren, evangelierna och apostlarna, breven. Vi behöver en hel bibel för att förstå att vi har en hel Jesus. Och vi behöver en hel bibel för att förstå hela Guds plan. Det enda som kan rädda oss i dessa sena tider, det är en absolut direkt kontakt med skrifterna. Det florerar såna vansinniga bibelvidriga tankar och idéer och traditioner och beteendemönster, så att det är hög tid för oss att återvända till skrifterna. Och det är väldigt, väldigt intressant när Paulus ibland skärper tonen och fokuserar, som han till exempel gör i 1 Korinthierbrevet 15 när han säger, jag meddelade er det allra viktigaste. Inte bara det viktiga. Inte bara det viktigaste, utan det allra viktigaste. Då säger han att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod igen enligt skrifterna. Och att han visade sig för oss. Där har du det, det allra viktigaste. Han dog, han uppstod och han visade sig. Är du lycklig för att Jesus har visat sig för det? Ja, det är den största nåd vi har fått, att kunna se honom som han verkligen är. Och det är skrifternas förtjänst. Det är Guds uppenbarelse, Guds självuppenbarelse in i människornas värld som vi har fått del av. Vi har fått se vem han verkligen är. Och när vi hör vem han är och vi ser vem han är och känner av vem han är, så sätts våra hjärtan i brand. Den som verkligen får möta Jesus så som han verkligen är får alla sina sinnen förvandlade. Det är någonting oerhört. Jag ser i ordet hans sköna bild. Hans sköna bild. Hans sköna bild. Han är så tålig. Han är så mild. Han är den bästa av alla. Första gången var en spindel framför mig. En kuppjärk, som de säger hemma. Så i alla fall, det är intressant här. Hur behåller vi vårt sinne rent genom att tänka på vad skriften har sagt? Och skrifterna handlar om Kristus. Jag älskar det sammanhanget i Lukas 24 när det står att han begynte med Mose och alla profeterna att förklara för dem vad som var skrivet om honom i alla skrifterna. Tänk att det finns folk som sitter med sina biblar hela dagarna och missar Jesus när alltihop handlar om honom. Det är mycket besynnerligt. Det är för att utan Guds nåd är våra ögon blinda. Utan Guds nåd är våra öron döva. Utan Guds nåd är våra hjärtan av sten. Det hjälper inte hur man läser. Man blir så påläst och förstår sig påig. Den naturliga, den opånyttfödda eller den oandliga människan tar inte emot det som kommer ifrån Gud, säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 2 och framåt, 9 och framåt. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, för det måste förstås på ett andligt sätt. Bed Herren om att han öppnar ditt rena sinne så att du ser din Jesus i skrifterna. Ser han som är av evighet. Guds son av evigheten, andra personen i treenigheten. Som förnedrade sig och avstod från sin jämlikhet med Gud och blev som en av oss. Blev människa, ett värnlöst litet barn som fick växa upp till förstånd och insikt som andra barn. Så att du ser den Jesus som fylls av helig ande utan begränsning, utan mått. Ja, fadern ger honom anden utan att mäta, står det. Ingen har varit så uppfylld och så intagen av Guds ande som Jesus när han gick här på jorden. Till full och ledd och uppfylld av anden. En man helt fylld av anden ser du i Kristus. I Guds son, människoson. Se hur han går längs Galileiska sjöns stränder. Han går omkring, gör väl och hjälper alla. Han läker sår. Han uppmuntrar de svaga. Han tar sig an dem som ingen annan ser. Han upprättar människovärdet hos människor som har blivit förtrampade i årtionden. Och han ger tillbaka liv till de döda. Se honom hur han verkar. Mannen från Nasaret, den märkliga Galileen. Miraklernas herre. Hör honom när han undervisar i Jerusalem. Och finner svar på tal. Vad än de listiga skriftlärda och fariseerna utsätter honom för. Han kommer alltid med det genialiska, gudomliga svaret som ingen kommer åt. Ska vi stena henne eller ska vi inte? Snusförnuftigt. Vad han än säger blir det fel. Och Jesus svarar, den av er som är utan synd kan kasta första stenen. Hoppsan, det var lite mer än vi hade räknat med. Och så droppar de av och lommar iväg den ena efter den andra. De äldste först, står det. De var väl klokast. Eller också hade de haft mer tid på sig att göra dumheter. Det får man fråga sig. Eller ska vi ge kejsaren skatt eller inte? Nu ska vi sätta dit honom. Är han upprorsman eller skattesmitare? Ge Gud vad Gud tillhör och kejsaren vad kejsaren tillhör. Underbara Jesus finner alltid svar på tal. Vet du, när du tycker att det bara finns två utvägar så har Jesus det tredje svaret som du inte har räknat med. Det kan bli ditt ikväll. Se honom hur han ödmjukar sig och tvättar sina lärjungars fötter. Se hans omsorg om dem in i det sista. Det står att han älskade de sina och han älskade dem in i det sista. Se honom när han låter sig utlämnas åt den romerska ockupationsmakten. Låter sig piskas, låter sig söndertrasas. Bär sitt eget kors upp till den kulle som vi har hört besjungas så mycket här ikväll. Golgata. Se hur han ger sitt liv för att sona sitt folks synder på en liten kulle utanför Jerusalem för 2000 år sedan. Hör hans ångestrop när Gud honom överger. Nu behöver ingen någonsin ropa så, till en evig frälsning vanns för syndan då. Känn tystnaden när han ligger begravd. Och känn spänningen i luften på den tredje dagens morgon när fadern säger, nu räcker det, nu är det nog. Och så i kraft av farens härlighet uppstår Jesus från det döda. Undan med sten, nu ska jag ut. Och han står där livslevande och står värd med häpnad. Går rakt igenom dörrarna i kraft av sin uppståndelsekropp. Se honom där han tar ett sista jordiskt farväl av sina lärjungar och säger: det är inte er sak att veta tider och stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er och ni ska bli mina vittnen. I samma stund såg de hur Herrens härlighets moln grep tag i honom och förde honom ur deras åsyn. Och sedan blev det tronbestigning och sedan blev det kungakröning. Och idag sitter han där, i Sten-Olof läste att han satt. Han sitter på faderns högra sida. Inte bara för att njuta av härligheten, utan han vädjar för dig och mig. Han morar gott för dig och mig. Han ber för oss. Allt detta är han för dig. Allt detta gör han för dig. Allt detta är för dig. Hur kan du säga nej till världens frälsare? Åh, vi behöver få våra ögon öppnade. Åh, vi behöver få våra öron öppnade. Åh, vi behöver få stenhjärtat uttagen ur kroppen genom Guds mäktiga nåd, så att vi kan ta in vem han verkligen är. Åh, jag vill väcka ert rena sinne så ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och budskapet från Herren och frälsaren som ni har hört från era apostlar. Och vilket budskap är det? Jo, det är budskapet, det är evangeliet om Herren Jesus Kristus, vår frälsare. Halleluja! Tänk på honom så att ni inte tröttnar. Tänk på honom så att ert rena sinne får den näring och det skydd som det behöver. Sen står det framför allt. Man kan tycka att allt det andra skulle vara väldigt viktigt då. Men han säger framför allt. I den svenska översättningen så använder Paulus detta uttryck 3 gånger. Och Petrus använder det 3 gånger. Och Jakob använder det 1 gång. Framför allt. Det vanligaste att människor tänker på när man säger framför allt, det är faktiskt Ordspråksboken. Och nu ser jag att flera av er tänker på det. Framför allt som ska bevaras, ska du bevara ditt hjärta. Till därifrån utgår livet. Det är ett sånt där framför allt uttryck i skrifterna. Det står också att Paulus skriver: framför allt ska ni älska varandra uthålligt. Till kärleken överskylar en myckerhet av synd. Framför allt. Det står också om att framför allt gåvan att profetera ska ni söka. Det är intressant det där. Kolla på det någon gång. Framför allt. Och här står det också ett framför allt. Jag vet inte om ni lade märke till det. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. Jag tror att han har försökt fånga den där hånfulla tonen. Petrus är den som använder ordet håna och hånad och hånare ganska ofta. Mest av alla faktiskt. Det handlar om det som aposteln kallar för de sista dagarna. Mycket intressant. Och det har en alldeles speciell bäring, de sista dagarna. I tider då det antikristliga motståndet, när sekulariseringen och gudlösheten tilltar i samhället. Och ja, hur galet det än låter, när gudlösheten tilltar i kyrkan. Hur gärna vi än skulle vilja att det bara var underbart, heligt, rent och bibeltroget och Kristus hängivet i kyrkan, så står det faktiskt om att antikrist ska sättas i Guds tempel. Och att religiösa människor ska bära gudfruktigheten som en mask, men inte vilja veta av dess kraft. Och i varningstexten i Uppenbarelseboken till församlingen i Sardes så står det att han har rykte om sig att den lever, men den är död. I de sista dagarna ska ni framförallt vakna till inför något. Vi behöver förstå att den varning och den kamp som vi uppmanas att kämpa inte pågår någonstans långt där ute, utan finns oss mycket nära också här i Sverige. Vi har den in på oss. Och vi behöver vara trofasta, uthålliga och fyllda av hopp om Kristi seger. I allt detta vinner vi en härlig seger, läste Stein-Ove. Inte ur allt detta, utan i allt detta. När vi hånas och vi ifrågasätts, då vinner vi en härlig seger genom honom att, som har älskat oss. Den största anledningen till segern är inte alltid att vi slipper undan svårigheterna, utan att han vänder dem till något gott. Det är intressant. Han låter allt samverka till det goda och tji fick djävulen. Vi behöver faktiskt se lite, några sekunder, på det här uttrycket, de sista dagarna. Bibeln använder det här begreppet, och vår tendens, inte minst i frikyrkan, är att ge en väldigt smal och förenklad förklaring. Den yttersta tiden, eller de sista dagarna, det är de sista åren eller månaderna, kanske veckorna innan uppryckelsen sker och Jesus kommer tillbaka. Det är de sista dagarna, punkt slut, säger vi ofta. Men riktigt så enkelt är det inte i Bibeln. Som inledning på hela evangeliets tidsålder, alltså på pingstdagen, så säger faktiskt Petrus, och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner, era döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Det är en profetia om andens verksamhet under hela den kristna historien. Hade det bara skett i den allra sista tiden, då hade ju ingen kunnat bli frälst från pingstdagen till veckorna innan Jesus kommer tillbaka. Det vore helt omöjligt. Naturligtvis så förstår vi att de sista dagarna har en ganska stor betydelse. Han ansluter sig här faktiskt till den tanken som säger att den sista tiden faktiskt inleds med Jesu uppståndelse från de döda. Uppståndelsens tidevarv. Den sista tiden. Tiden då människor genom Jesu uppståndelse från de döda blir födda på nytt till ett levande hopp, 1 Petrus 1:3. Och i den bemärkelsen så är hela historien från Jesu uppståndelse tills hans återkomst enligt Bibeln faktiskt den sista tiden eller den yttersta tiden. Johannes skriver om det här i 1 Johannes 2. Kära barn, det här är skrivet då på 90-talet, inte 1990 utan 90-talet efter Kristus. Kära barn, den sista tiden är här. Hoppsan, det var ganska länge sedan det. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. Sa han för så länge sedan. Intressant, hörni. Och det här är oerhört, oerhört viktigt, mina vänner, för att vi inte ska låta oss vaggas in i en falsk säkerhet. Under hela den så kallade sista tiden kommer antikrister att träda fram. Och tider av tilltagande motstånd kommer att infinna sig. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna, alltså även under den stridande och övervinnande församlingens dagar, så ska hånet, förlöjligandet och bagatelliserandet av den kristna tron hårdna. Och gör oss väldigt tacksam för den här andens väckande varning. Uppenbarelseboken är ju ett fantastiskt dokument. Och vi har haft bibelstudier över Uppenbarelseboken i 3 omgångar faktiskt i Västerås och Strängnäs. Och det har varit mycket intressant. Man upplever när man läser den att den är som där, ni vet, när man har kört fast med bilen. Och man måste liksom, och den har då slagit stopp förstås då. Man måste gunga upp den. Man får liksom ta sats. Och ta sats, och ta sats, och till slut så kommer man ur gropen. Om man ser den där bilden framför sig, då kan man faktiskt, och det låter kanske märkligt, men man kan få en bättre förståelse för Uppenbarelseboken. Gång på gång har Uppenbarelsebokens händelser inträffat. Och människor har ju tolkat det som att deras tid är den sista. Och de har läst in de rådande omständigheterna. Och det med rätta. Det finns ett tidlöst budskap till den förföljda församlingen, eller den ljumma församlingen för all del, i alla tider, i apokalypsen, i Uppenbarelseboken, som kan rädda oss från avfall och trolöshet och bevara oss från faror och ondska. Men när nu detta är sagt så innebär de sista dagarna, som Petrus kallar dem, i allra högsta grad. I alltså högsta grad, om det finns olika grader, så säger jag i högsta grad och i största synnerhet tiden innan Jesus återvänder. Då ser vi den yttersta manifestationen av de fenomen och företeelser som Bibeln upplyser oss om och varnar oss för. Och nu får ni hålla i er, men jag vill frimodigt påstå att vi i vår tid, i västvärlden, i det avkristnade Sverige, i det antikristliga Europa, med religionssynkretism, religionsblandning och människoförgudning som den stora världsreligionen, och med agnostikernas postmoderna arrogans som falsk profet i spetsen, har vi all anledning att lyssna väldigt noga till apostelns ord: framför allt ska ni veta att i de sista dagarna. Är det någon gång det här budskapet bränner som en eld, så är det i vår tid, våra vänner. Och det är faktiskt sagt oberoende av vilken tid vi lever i, för vi är närmare nu än någonsin. Vad är det då som vi framför allt ska vara så medvetna om i de sista dagarna? Kommer vi ihåg det nu efter allt tal om det här? Jo, att hånande människor ska träda fram och håna talet om Jesu återkomst. Mycket intressant. Ska det vara kännetecknande? Ordet för håna eller hånare på grekiska är en paizo. Och det är hört nästan på ordet, för från det har vi pajas. Ja, det är sant faktiskt. Det betyder att leka narr eller göra gyckel, att bli gycklare. Att leka som ett barn, eller som vi skulle säga på enkelt språk, att barnsla sig. Jag vet inte om man säger det, men det sa vi hemma i alla fall. Barnsla sig, skulle man kunna säga. Hånarna är egentligen barn till förståndet. De är barnsliga, okunniga. Men de vill få den kristna tron att verka naiv och barnslig genom att förlöjliga den och få den att se ut som ett fantasifoster och en ologisk, irrationell smörja som ingen vettig människa kan befatta sig med. Hånaren finns i ateisten, som menar att man kan veta att det inte finns någon gud och att Bibeln inte är hans självuppenbarelse till oss, punkt. Hånaren finns i agnostikern, de som säger att man inte kan veta någonting, som menar att det är löjligt av den kristne att påstå att man kan veta någonting om Gud och att det är absurt att tro att Bibeln är Guds ofelbara självuppenbarelse bland människorna genom vilken han gör sig själv, sin frälsare och sin frälsning känd. Jo då, hånarna finns där. Och de är ganska avancerade. Och de är ganska stiliga. Vi vet ju att vår kamp inte är mot kött och blod, eller hur? Inte ens mot hånarna. De kan ju faktiskt läggas vid Jesu fötter genom rätt överraskande omvändelser. Paulus var ju en sån. Och han menar själv att han var en förebild på dem som skulle bli frälsta. De mest osannolika, de mest skeptiska och de mest självsäkra. Jo du. Nej, vår kamp är mot den djävulska ondskan, synden och upproret som göms i de hjärtan och i de idéer som uppehåller det pålästa eller rent ut sagt ointelligenta hånandet, för det finns ju ett sånt också. Det råa, fula, groteska, vulgära hånet. Det dumma, ogenomtänkta, pinsamma, tokpratande hånet. Eller det intelligenta, vetenskapligt, akademiska, intellektuellt högtstående och filosofiskt upplysta hånandet är alla samma andas barn. Ett uttryck för människans uppror mot Gud. Rått eller sofistikerat gör detsamma. Det är lika vedervärdigt, lika destruktivt, lika förödande. Och tänk så sorgligt det är. i ambition att rädda mänskligheten, eller åtminstone sig själv, sitt stora feta ego, så hånar man det enda som kan rädda, den enda frälsaren. Så bakom detta vansinne finns ju en sorg, en bottenlös sorg över att människorna väljer synden framför Jesus. Varför säger Petrus att hånet gäller Jesu återkomst? Varför är det just det de reter upp sig så väldigt på, som ni skulle säga här i Hälsingland? Säkert var det inte så att Petrus trodde att Jesus skulle komma innan hans egen bortgång. Han hade ju faktiskt fått veta av Jesus själv att han skulle förhärliga Gud med martyrdöden. Och att Jesus således inte skulle återvända inom hans livstid. Kommer ni ihåg det? I Johannes evangeliet, sista kapitlet där, så står det ju faktiskt att han får reda på det här. Nej, jag tror att det var så här att apostlarnas undervisning om den yttersta dagen och Guds rikes ankomst, det ondas undanskaffande och upprättandet av det eviga fridsriket, det var en fullständigt naturlig del av det kristna budskapet redan under den första tiden. Talet om Jesu återkomst fanns med från början. Det är en del av det essentiella. Det är en del av huvudpunkten i den kristna tron. Han kom, han kommer och han kommer igen. Där ska vi befinna oss om vi vill vara mitt i evangeliets förkunnelse. Halleluja! Petrus, han hade ju predikat i sin första pingstpredikan. Och vad hade han sagt? Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. I sin första predikan för 2000 år sedan så talar Petrus om Jesu återkomst. Så det var ett aktuellt ämne. Det fanns med där och det tände någonting och det väckte någonting. Och det gjorde att människor tog till hånet. Och Paulus, han talade samstämmigt med Jesus om att fadern överlåtit hela domen åt sonen. Vi vet att vi läser om det i Johannes 5. Och i Apostlagärningarna 17, i sitt tal till atenarna, så säger han frimodigt, jag tycker om det här talet: han har nämligen bestämt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet genom en man som han har utsett. Det säger Paulus. Han ska döma världen genom den där Jesus som vi menar ska komma tillbaka. Det var där skon klämde. Det var där det brände. Det var det som gjorde att de tog till det sista de hade och började håna. Och han har erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda, avslutar han, tack och lov. Allt det här, mina vänner, var känt i församlingen och det var känt bland Jesu och församlingens fiender. Och innerst inne, i den otroende, upproriska, ointresserade, ovilliga, självsäkra själen, så reagerade den gudsfientliga naturen med ett våldsamt motstånd. Jag vill inte ha med Gud att göra. Så är syndens natur. Köttets sinnelag kan inte underordna sig Guds lag. Ja, förföljelse kan komma på olika sätt. Vilket sätt som är värst är svårt att säga. Men den militära, våldsamma, politiska, ekonomiska förföljelsen, som vi också har sett i vår tid, inte minst i Mellanöstern, av de kristna, har varit enormt tuff. Och den var jättetuff för de kristna i Romarriket. Men frågan är, och jag säger bara att det är en fråga, om inte förlöjligandet, hånandet, föraktet, utanförskapet och förtalet som gemene man bjöd på var minst lika påfrestande och tärande, den psykologiska terrorn. I det så prövades de kristnas tro på djupet. Och de ställdes inför detta: vems ära är viktigast? Vad är viktigast? Att vara godkänd och omtyckt i människors ögon, eller att vara trogen mot frälsaren och välbehaglig inför honom? Jag tror att vi har nått slutpunkten och huvudpunkten i predikan över detta ord just nu. Framför allt ska ni veta att ni kommer att bli utsatta för psykologisk och andlig krigföring. Där ni kommer att bli hånade, marginaliserade och förpassade till samhällets ytterkant av den sista tidens professionella hånare. Ni kommer att betraktas som fossiler, dinosaurier, som oupplysta kvarlevor från medeltiden, som dårar och förvirrade bedragna stackare. Och hela samhället kommer att vråla ut. De kristna är upptagna med något oviktigt, något irrelevant, något perifert. Det är synd om de stackarna. Det är naturligtvis majoriteten, styrd av media och kultureliten, som har rätt. Och det finns inget i den kristna tron att bry sig om, respektera eller frukta bland oss upplysta, sekulariserade svenskar. Så väser ormen på vårt modersmål. Och han bor där inne. Och är färdig att sluka dem och dra dem till helvetet för evigt. Så åter till frågan, varför just återkomsten? Jo, djävulen är medveten. Och den fallna naturen känner av det intuitivt. Återkomsten innebär en dom över synd och otro. Återkomsten innebär att Jesus verkligen var Herre. Och Jesus verkligen är Herre. Det största och det underbaraste löftet, den mest makalösa sanning som finns för dem som har tagit emot honom, som tror honom och som älskar honom, är att han ska komma tillbaka. Och det mest fasansfulla som kan hända med dem som har förnekat sin skapare och bortförklarat sin frälsare och satt sig själva framför Guds ande, är att han ska komma tillbaka. Varför tar de till hån? Ja, det är för att knäcka modet och få oss att känna oss små och dumma. Förstår ni nu varför Petrus skriver: jag vill väcka era sinnen med mina påminnelser, så att ni tänker på det som är förutsagt av profeterna, av Herren och av hans apostlar. Det enda som kan rädda oss är att vi har en direkt kontakt med skrifternas Herre och låter oss upplysas och välsignas av hans undervisning. Vad står om Jesus när han blev hånad? Ja, i första Petrus brev 2:23, när han blev hånad, hånade han inte igen. Den du! Han föll inte för den lätta. När han blev hånad, hånade han inte igen, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Ooh, vilket bibelord! I denna tid är inte vi kallade att sätta kött till arm, utan vi är kallade att åkalla Herrens väldiga namn. Striden är inte vår, den är Guds. Vi ska alena stå och se på. Herren ska strida och han ska segra. I allt detta vinner vi en helig och härlig seger genom honom som har älskat oss. Varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som var och som är eller ska komma, varken makter i höjden eller djupet eller något annat skapat, där du ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Sånt får man höra när man tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna, på budskapet som från Herren och frälsaren som ni har hört från era apostlar. Det är väldigt laddade tider. Och jag ser minsann hur de droppar iväg. Kyrkbänkarna står tommare och tommare. Det drar där ute. Det enda som kan rädda oss nu, det är en tro som övervinner världen. Den uppehålls bara genom Guds väldiga ord. Hur kan du säga så? Tron kommer av predikan. Och predikan i kraft av Kristi ord. Håll dig nära skrifterna nu, älskade vän, annars kommer du att låta dig brytas ner av hånet För det är både rått och sofistikerat. Vårt enda försvar är en övertygelse om det vi hoppas. En visshet om det vi inte kan se. Den heliga tro som har överlämnats till oss från apostlarna. Och vad blir vårt svar på hånet? På förlöjligandet? Ja, de där stackars läsarna, de håller på än. Ja, det gör vi. Och vi älskar Jesus mer än någonsin. De får säga precis vad de vill. Hur kan man känna så när man är ifrågasatt och kanske på högsta nivå? Jo, den som är i oss är större än den som är i världen. Många är påverkade och börjar liksom kompromissa med sin evangeliska övertygelse och sin kristna tro. Men vi kallas att återknyta direkt kopplingen med budskapet från Herren och Frälsaren som vi har hört från våra apostlar. Nådemedlen står till förfogande. Vi kommer aldrig kunna säga så att jag hade inte vad jag behövde för att stå emot, utan jag drogs med. Jo då, du hade precis vad du behövde för att stå emot. Det fanns biblar. Det fanns en plats där du hade kunnat be. Det fanns en kyrka som stod tom och väntade på att du skulle vara där någon gång. Ja, men jag hade ju så mycket, ja, det hade du. Du prioriterade så galet fel. Och nu sitter du där som i otrons skruvstäd. Det är jätteallvarliga tider. Vi behöver ett väckelsebudskap som går genom märg och ben. Och vi behöver återupptäcka vad Gud har ställt till förfogande. För att vi inte ska tröttna och tappa modet. Oh, jag skulle önska att det var så där packfullt i helgedomarna på söndagarna. Söndag klockan 11 är ingen som funderar på att sätta på tvn. Eller funderar på att prioritera bort sammankomsten. Jag tänker så här bara, ja. Tänk om bara söndag förmiddag fick en revansch i Sverige. Så skulle hela kristenheten förändras. Så enkelt eller inte. Ja, men vi har inte testat det än. Tänk om alla som uttaget kan stå på bena och som inte är avsidestagna behöver lyssna på närradion. Kom på mötena. Vad skulle hända? Ja, men nu känns det lite obekvämt. Jag går nästan aldrig på möten. Nej, det är ju därför du är här ikväll. För att höra varningen och ändra på dig. Överge inte era sammankomster så som vissa hava för sed. En förfärlig sed. Jag tror, alltså jag fick det här så starkt i mitt hjärta när jag åkte upp från Strängnäs i eftermiddag. Om vi bara gick på gudstjänsten på Herrens dag. If we started to feel respect for the Lord's day. Jag tror det skulle innebära en enorm förändring i hela Sverige. Sen finns det säkert mycket, mycket mer av det vi hörde Leif vittna om. Den som har detta hopp, han renar sig. Mötet går mot sin avslutning och vi ska låta sångarna ta över igen. Finns du här som säger att, känner att jag behöver överlåta mig på nytt? Jag behöver resa mig upp och stå upp för Jesus. Jag känner att jag är tyngd och jag är liksom belastad av vad människor tycker och tänker. Åh, det är så jobbigt det där. Vad ska folk tycka? Ja, vad ska Gud tycka? Är inte värre det? Jo, men folk betyder, folk har man ju runt sig och sådär. Ja, precis. Gud har du också runt dig. Vi måste välja vem vi vill tjäna. Den du fruktar kommer du att tjäna. Fruktar du Gud kommer du att tjäna Gud. Fruktar du människor kommer du att bli människors slav. Jag tror att det går ett svärd genom väckelsemötet ikväll. Och det gäller er som är äldre också, som ägnar timme efter timme efter timme efter timme åt tv-tittande. Du anar inte vad du släpper in i din själ när du sitter framför den sekulariserade, antikristliga, hånande lådan. Och alla ni som tittar på felaktiga sajter, det behöver inte vara porr, det kan vara våld och annat skräp som håller på med nätmissbruk av olika slag, spel och trams. Ikväll finns det möjlighet att få det rena sinnet väckt genom en jobbig frälsningsofficer från Dalarna. Jag skulle vilja ha ett personligt möte med er allihop ikväll. Ta er kragarna och skaka om er. Vad håller du på med i de sista dagarna? Prisar du Jesus? Eller håller du på att bäras bort av slamfloden? Nu ska vi be. Herre, vi prisar dig. Att du är här ikväll för att beröra ditt folk med din enorma kärlek. Jesus, du är lösningen. Jesus, du är lösningen. Jesus, du är lösningen. Herre, förlåt att vi har böjt rygg på fel sätt inför den här världens makter. Herre, när vi ser hur allting börjar ske så ska vi räta på oss. Och nu är tiden inne för att vi ska räta på oss. Och du ser den som går nerböjd. Kanske nerböjd av barnas åsikter, nerböjd av föräldrarnas åsikter, nerböjd av syskonens åsikter, nerböjd av lärarnas åsikter. Herre, jag ber om det där heliga undret som väcker vårt rena sinne, att det ska få ske här ikväll. Åh, Fader Gud, i dessa sista tider, uppmuntra dig folk med skrifternas budskap. Och låt oss se Jesus som vi aldrig sett honom förut. I Jesu namn, amen. Sångarna kommer och vi sjunger tillsammans med dem. Och vill du ha speciell förbön så kom gärna till första bänken och sätt dig, så ska vi be tillsammans. Det finns säkert flera pastorer och förebedjare här som kan hjälpa till.